Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I protokollet så står det också ganska mycket om exakt vad det är som sker på videon, så man kan få sig en uppfattning om det.
Ja.
Vi väljer inte riktigt att ta fram det här. Det är väldigt, väldigt grovt, och man måste också ha lite respekt för de här offren.
Ja, och deras familj. Ja. Kameraövervakning visar i alla fall väldigt, väldigt tydligt hur Adam mördar Sanna. Även Eva syns i bilden kort sekvens, men mordet på henne finns inte filmat på övervakningskameran. Vi har ju såklart ett gäng förhör också. Den tekniska undersökningen och så kring i den här förundersökningen är ju inte superintressant. Det är ju solklart vem det är som har gjort det. Adam erkänner ju brotten. Båda de här morden. Det finns liksom ingenting. Den tekniska undersökningen visar egentligen bara på vilken enorm överanvändning av våld som har förekommit. De rättsmedicinska undersökningarna och så vidare. Det är mycket våld riktat mot huvud och hals.
Det som de visar som är intressant, det är ju lite, de här tekniska undersökningarna visar ju lite, som du sa, tidigare sökhistorik på nätet. Det är ganska intressant för att kunna få sig en bild om den här personen är, och sen liksom hur brottet har skett.
Ja.
Sen är det inte jättemycket, alltså man gör ju en undersökning i hans hem och letar efter sådana grejer också, men där hittar man inte jättemycket mer än att man tar beslag på datorerna.
Nej, och man har ju mordvapnen. De lämnar man ju kvar på platsen. Ska man säga någonting om hans rum och sådana saker, så är det ju ingenting som särskiljer honom liksom mot andra vanliga
gymnasietonåringar.
Vi kommer ju ihåg till exempel rummet för den här killen som begick skoldådet i Eslöv.
Yeah,
där han högg ner en lärare. Där var det ju fullt med nazirelaterat klotter och mycket sådana saker. Det finns ju ingenting sånt hemma hos Adam. Det står ett par basgitarrer, en MFF-flagga, någon typ av draperi, liksom ett vanligt pojkrum. Varken mer eller mindre. Men det blir ju såklart intressant när vi läser förhören. Vi har en polis som var först på plats. Vill du läsa lite vad han säger?
Ja, men att han och hans kollega befinner sig på Pilansvägen i Malmö. Det är en jättelång väg faktiskt. När då ledningscentralen ropar ur det på radion. Han säger han kör bilen. Eller han. Jag vet inte om det är han eller hon.
Det är han.
Ja. Han kör bilen och säger till sin kollega att detta ärendet får ni köra på. För att de hade ändå ganska kort framkörning. Alltså Pilansvägen fram till Latinskolan är inte jättelångt. Det kanske tar, om man trycker oss plattan i mattan från Pilansvägen till Latinskolan, så är du ju där på max 5 minuter. Så. Mm. Och han säger att 2 andra polispatruller anländer samtidigt, och så kommer de fram till entrén, och så förklarar han lite hur det ser ut där. Att det delar sig i 2 trapphus, och då delar de upp sig, poliserna. Här får man också lite reda på hur polisens arbete i själva byggnaden ser ut. Han säger, jag och kollegan och ytterligare en uniformerad kollega tog ett trapphus. Vi jobbade uppåt med dragna vapen så fort de kunde, men ändå enligt taktiska modeller. Och när de kom upp till våning 3 så hade man, berättade han lite om att man har ingång till någon korridor till vänster, och så har man tittat in där, och sen till höger, så när han tittade till höger så såg han en kropp liggandes på golvet. Och då då så är han offer till sina kollegor. Det är så polisarbetet funkar, antar jag.
Mm.
Och så tar de sig framåt kroppen och det är en kvinna som ligger på mage.
Och så säger han att vi hade bara befunnit oss vid kvinnan några sekunder när dörren till en toalett alldeles bredvid öppnas och en mörkklädd, rätt lång, ung man med mörka kläder, keps och luva uppe kommer ut. Och jag hann tänka att det inte stämde. Varför sitter han där inne precis bredvid där kvinnan ligger på golvet? Jag hann notera att det fanns massa prylar inne på toaletten. Och någon gång medan vi avancerade upp mot tredje våningen så gick ledningscentralen ut med ett förnamn. Namnet hade någon på skolan uppgett som potentiell gärningsman. Mannen han bara tog ett steg ut mot oss. Han tittade på oss. Han gav ett väldigt lugnt intryck. Jag kände direkt att det inte stämde. Han var alldeles för lugn med tanke på omständigheterna. Jag hann kika in på toaletten han kom ut från och jag noterade att där var massa prylar. Privata tillhörigheter som inte ska vara där. Man kände direkt att det inte stämde. Jag hade svårt att ta in att det skulle vara gärningsmannen, men samtidigt kan det inte vara ett offer eller vittne med tanke på mina iakttagelser. Så i samma sekund frågade min kollega mannen vad han hette och då svarade mannen Adam. Så det är ju Adam som kommer ut då. Han sitter ju inne på toaletten precis bredvid. Han har gått in och satt sig där precis som han sa i larmsamtalet och har då lagt ifrån sig vapnen och gjort precis som han sa.
Ja, och gripandet av honom går ju lugnt och sansat till. Han lägger sig på marken, de sätter på en handklubba och får ut honom därifrån lugnt och sansat. Mm. Det är väl det som någon av de här poliserna har sagt i förhör också, att de tyckte att det var lite konstigt att man kunde bara vara helt så avtrubbad typ.
Men det måste ju vara en fullständigt surrealistisk känsla, förutom just det här extrema stresspåslaget som man upplever när man ställs in i en sån här, man kastas in i en sån här situation och hittar ett offer och liksom ska försöka se om det här, den här människan lever eller om man kan göra någonting, och så kommer det ut en person som är helt lugn och iskall liksom, alltså, och bara säger att det är jag som har gjort precis. Det här. Det måste ju vara helt snurrigt, och det säger den här polisen också, att han fattar ju liksom inte vad det är som händer. Det är så konstigt.
Precis. Alltså de flesta, jag tror att de flesta tänker väl att när en människa som har gjort det här kommer antingen fortsätta, eller som många av de andra sådana här attacker vi har läst om, så vill de göra någonting som kallas suicide by cop.
Ja.
Och det har ju Adam varit inne på lite också.
Mm.
Men att han sen har ångrat sig.
Precis. Anledningen till att han ångrar sig där är för att han vet att polisen i Sverige i första hand inte försöker döda en gärningsman när de skjuter skarpt.
Ja.
Och då säger han att det hade blivit kontraproduktivt. Liksom. Man vill inte... Ska det göras ordentligt då? Och han hade också funderingar på att han skulle hänga sig där inne på toaletten, men inte heller det ville han göra med tanke på att han visste att räddningstjänst och polis och sådär skulle komma till platsen så snabbt.
Mm.
Så han var orolig därför att han skulle bli räddad och bara få då någon typ av hjärnskada eller någonting sånt utav strypningen, men inte dö.
Ja, i förhören med honom så pratar han ju på ganska mycket om alla möjliga konstiga grejer.
Ja, det kan vi lugnt säga. Vi kommer ju lite till det sen. Jag tänkte bara att du först skulle ta och läsa upp det som en polis som transporterar Adam till stationen uppger. För han, när han har Adam där i polisbilen så börjar Adam redan här prata om dådet. Och då säger Adam så här: jag trodde först att jag skulle backa ur, men jag genomförde det. Mitt första offer skar jag upp vid höften, sen tacklade jag ner henne. Mitt andra offer såg mig och försökte springa ifrån mig. Hon hade tillgång till ett klassrum som hon tog sig in i. Jag hann precis ta tag i handtaget innan hon stängde dörren. Jag slet upp dörren och övermannade henne. Hon hade inte en chans. Det gick fort. Jag letade inte upp fler offer efter dessa två. Jag gjorde detta delvis för att bli arresterad av polisen. Jag gick in på en toalett och la av mig alla mina tillhörigheter, även mina vapen. Hade jag genomfört dådet med ett skjutvapen hade jag tagit mitt liv också. En del av mig ville nog att polisen skulle skjuta mig, men jag var inte aggressiv mot poliserna. Så det är ju lite den grejen där, att han hade tänkt sig att det här skulle sluta med att han själv skulle dödas då. Men vågade inte, ville inte, ångrade sig. där värderade väl kanske sitt liv högre än vad han värderade sina offers liv.
Mm. Jag kan ju tycka att det är ganska bra att vi inte har så mycket skjutvapen i Sverige, tack och lov. Eller så, att det inte är så lätt tillgängligt för gemene man, eller vad man ska säga.
Mm. Ja, visst är det så. Och vi har pratat lite om det tidigare, men det är ju väldigt många av de här poliserna och ambulanssjukvårdarna och så som kommer ut på platsen som berättar om de här skadorna som Sanna och Eva har fått. Det är väldigt grafiskt. Det är väldigt, väldigt grovt. Och med tanke på det, att han attackerar de här kvinnorna med en yxa, så gav det väldigt stora skador såklart. En av kvinnorna visste de inte riktigt vem det var förrän de kunde identifiera henne på hennes vigselring när de hittade namnet på hennes man.
Alltså det är så svårt att ens kunna liksom tänka sig
det
och säga det. Mm. Alltså, och inte själv bli helt tokig. Alltså jag tänker att de här poliserna och ambulanspersonalen har fått rätt mycket krisstöd de också, kan jag tänka mig.
Ja, vi har ju läst väldigt många förundersökningar och vi har läst om kvinnor som har blivit slagna av sina män med baseballträn och ja, du vet, allt möjligt. Vi har sänt ett avsnitt om en 17-årig flicka som har blivit halshuggen och sådana saker, men det här är också utav sin sambo. Men det här är liksom det kommer åt en på ett annat sätt, för att det är ett sånt besinningslöst våld mot människor som absolut inte hade någonting med någonting att göra. Det fanns ingen relation liksom. Adam har ju inte något agg mot de här lärarna.
Nej, tvärtom. Han säger ju många för att säga att han tyckte om dem bägge två ganska mycket.
Han tycker om Sanna. Han visste inte riktigt vem den andra var. Mm. I alla fall inte inledningsvis då. Men ja, och just det här. Jag vet inte, jag kan ju också relatera till en skolmiljö, inte lika mycket som dig, men jag har ju gått i skolan liksom. Jag vet ju hur saker ser ut. Jag har varit på Malmö Latin. Jag har varit och gjort flera jobb där, intervjuat lärare och sådana saker. En sak som du fastnade lite för bland de här förhören också var att de hade tagit in en sakkunnig person från Totalförsvarets forskningsinstitut också.
Mm, hon heter Katie Cohen. Och hon förhörs ganska snabbt. Det är bara två sidor i princip, en sammanfattning. Men där hon berättar mer om just incelkulturen.
Ja, det var ju det. Jag frågade ju dig vad det var för någonting. Nu kanske du kan berätta om det. Stöd
av en sakkunnig.
Ja.
Hon säger så här: typiskt för personer som kallar sig för incel är människor som har svårt för sociala kontakter. Där har vi ju check nummer ett på Adam. Problem att hitta en partner i livet, check nummer två. Ensamhet, check nummer tre. Stor del av tiden läggs på internet. Inte så jättemycket för just Adam. Han var mer upptagen av träning.
Mm.
Och fler digitala kontakter än fysiska kontakter. Och sen att det finns mycket självhat bland dessa personer. Och inte sällan är de självmordsbenägna. Där har vi också en check på Adam.
Stämmer in på Adam. Mm.
Sen säger hon så här att typiskt för incel är att de söker svar som kommer från avancerade teorier. Ett exempel som hon tar upp då är att kvinnor har fått för mycket makt i samhället. Dessa teorier kan låta avancerade och vetenskapliga, men det finns inga belägg för att detta stämmer, utan endast ett sökande efter svar och gemenskap. När man läser Adams förhör så är det ju extremt mycket konstiga teorier han har om allt och möjligt i samhället.
Ja, och resonemang som inte riktigt hänger ihop. Alltså inte bara inte hänger ihop med verkligheten, utan inte, det hänger inte ihop med sig självt. Alltså han verkar bara prata om olika saker. Han har liksom inga tydliga referensramar på något sätt. Han går utanför. Och om vi har en diskussion om någonting, så finns det ju vissa delar som vi båda förhåller oss till och håller oss inom för att vi ska förstå varandra.
Yeah.
Han saknar de ramarna.
Precis.
Han kan glida över. Det är som att prata med någon som diskuterar fem olika saker samtidigt ibland när man läser hans förhör.
Precis. Och det kanske inte just har med incel att göra, utan snarare kanske hans NPF som är odiagnostiserad.
Ja.
Alltså,
Har du spelat associationsleken någon gång?
Mm.
Ja, när man säger ett ord och du säger vad du kommer att tänka på. Precis. Han gör lite det med sig själv.
Ja. Och sen så frågar de också på frågan om det finns några varningssignaler att uppfatta, så berättar då den här sakkunniga Katie att det förekommer att personer i sitt förberedande inför en attack berättar om vilka vapen man har.
Mm.
Nu gjorde ju inte Adam vilka vapen han hade, utan vilka vapen hans kompis hade som han då hade hittat på.
Precis.
Det förekommer även att personer mer och mer identifierar sig med tidigare våldsverkare, samt att personerna börjar använda en viss terminologi. Som en militär eller en polis, att personer går in i ett streets mode. Det gjorde väl kanske inte riktigt han, Adam då, men att han börjat identifiera sig med andra våldsverkare.
Det stämmer ju till 100%.
Ja.
Han säger ju i den här videon då att hans dåd kommer bli en förlängning eller en fortsättning på de här andra dåden. Yeah. Så det är ju ganska skrämmande i hur kunnig den sakkunniga var, kan man säga så. Att hon har så mycket rätt i det här. Och det gör också det här att om en person med Kitis kunskap skulle sitta som kurator och då fick det här samtalet från läraren samma dag som det här inträffar,
då hade nog den personen tagit tag i det direkt.
Då hade hon sagt, shit, det här är liksom the real deal, det här är livsfarligt. Vi måste gå in, vi måste larma polis, vi måste ta in honom nu. Han måste köras till psyk eller någonting sånt för att vi måste utvärdera honom.
Mm.
Om de hade vetat de här grejerna.
Ja, precis. Alltså det är ju en utbildning som bör ske till den typen av personal på en skola. Absolut. Mm.
Vi kanske har några lärare och kuratorer ute i lyssnarskaran. Då har du gjort en samhällelig insats här, Aki.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Men ja, visst är det så. För att som du sa precis i början av det här avsnittet, så kommer vi ju se gång på gång på gång att det fanns varningssignaler, att det fanns delar i Adams beteende och hans historik och så vidare som visar att vi har att göra med en väldigt, väldigt, väldigt farlig man.
Ja.
Och ja, sen så blir det ju dags för Adams förhör. Vi har varit inne lite på det. Ramblings of a madman. Inte riktigt, men nästan.
Alltså det med att folk har varit lite oroliga för att om Adam skulle kunna göra något sånt här. Det kan jag faktiskt, jag har lite insiderinformation, nämligen att det är en person jag känner vars son har gått på den här skolan.
Mm.
Eller gick på den här skolan när det här hände. Och hon berättade för mig att hennes son och kompisarna på skolan direkt när det här, när de fick höra att någonting hade hänt, sa det är Adam som har gjort det.
Mm.
Inte sa, kanske inte rakt ut, men de bara, vi misstänker att det är han.
Ja, och då är ju Malmö Latin en ganska stor skola.
Ja.
Hur många elever kan det gå där?
De har många linjer. Vad kan det gå på Malmö Latinskola? De har 9 olika utbildningar. Efter att vi gjorde en snabb googling så står det ju att det ökade under 2021 och då det gick 1179, så 1200 ungefär om man räknar upp och ner att folk kommer in, vissa hoppar av.
Alltså. Ja, visst. Så det är väldigt, väldigt många människor. Ja. Jag har aldrig gått på en så stor skola. Liksom. Så 1200 pers, massor. Och man kan namnge honom direkt som misstänkt. Då har man särskilt sig, om man säger så. Adams förhör. Liksom, han berättar ju om dådet. Han är ju fullt samarbetsvillig.
Ja.
Och det första, liksom, i det första förhöret så erkänner han ju direkt och säger att han accepterar den försvararen som utses till honom. Han är tidigare ostraffad. Han berättar lite om sig själv, att han aldrig har tagit droger, aldrig rökt eller snusat, tror jag, eller rökt i alla fall, vet jag. Mm. Och att han knappt har druckit alkohol. Han berättar mycket om det här utanförskapet som han känner och så. Men så berättar han om dådet också.
Ja, och där berättar han ju i princip ordagrant så som det går att se på den här övervakningsfilmen över dåligt mot Sanna i alla fall.
Ja.
Han berättar exakt. Han är ju helt klar i vad han har gjort i de här förhören. Och kan också berätta väldigt i detalj hur han tänkte när han valde vapen. Var han satte det första knivhugget. Alltså,
Han säger också att han försöker hålla sig så taktisk som möjligt. Att han är ju väldigt medveten genom hela den här, genom hela attacken, vad han gör. Han följer på något sätt den plan han har. Så det är ju också skrämmande på något sätt att det till synes är helt random vilka offer det blir och sådana saker. Men själva dådet i sig, att han ska genomföra det här och vad han vill uppnå med dådet och den här attacken, det är han väldigt tydlig. Det har han en tydlig bild av och den planen fullföljer han. Alla vill ju såklart veta varför han har gjort den. Han har gjort detta. Och han säger så här: själva tanken i sig var något jag hade planerat under en längre period. Men alltså mina självmordstankar, mitt självskadebeteende har pågått under en väldigt lång period. Men jag misstänker att det har väl kulminerat i att vare sig det är sant eller inte, så är det ett utanförskap som jag upplevt. Så det är ju det att en människa som är isolerad och saknar social anknytning inte liksom har någon tydlig bild av hur saker och ting, liksom de saknar driv. De saknar sakligt tänkande och ett tydligt driv. Alltså de har ingen tydlig standard att leva efter. De kommer ju antagligen bara granska allt där de får utifrån sin egna personliga uppfattning. Och det är det som är grejen också med att jag tror ju att djupt inne på ett lite mer omedvetet plan så gjorde jag väl detta för att uppmärksammas lite.
Det är ju också ett litet kall på att säga mig på något sätt.
Ja, han menar ju där då, att det här var ett sätt för honom att sätta sig själv på kartan. Att finnas. Han har sjunkit, enligt honom då, sjunkit ner i ett så pass stort utanförskap och ensamhet och så vidare, så att han behöver göra någonting väldigt drastiskt för att folk ska veta vem han är. Och det är svårt att inte bli provocerad utav detta.
Ja, absolut. Man kan ju göra en bra teatershow istället.
Precis, man kan göra någonting bra för människor för att synas. Precis. Eller för att få uppmärksamhet. Har du testat det någon gång?
Ja.
Det är ju en naturlig följdfråga där, kanske. Inte om man är förhörsledare då. Men om man är bisittare som du och jag. Adam säger också gällande valet av offer, så berättar han att han inte hade någon plan på hur många offer det skulle bli. Han hade inte heller någon plan på vem man skulle attackera. Han berättar att man kanske skulle kunna påstå att han hade tur med att det just var kvinnor som blev offer, men att det inte hade spelat någon roll. Han hade kunnat attackera män, kvinnor, pojkar, flickor för den sakens skull.
Och det han menar med att man kan påstå att han hade tur är ju att han menar att hade det varit en stor och stark man som han hade kanske börjat attackera, så hade han kanske fått mer tillbaka.
Precis. Adam säger också att dådet har ingenting med något politiskt att göra eller något annat motiv som kan ses för andra mördare, till exempel Breivik eller liknande. Och han, det är inget motiv för att bli känd heller, säger han, utan Adam förklarar att han har svårt att förklara och berätta om ett motiv för att han agerade ganska impulsivt och därför inte hade något specifikt motiv. Men han säger det, att han har agerat impulsivt, men det är ju väldigt mycket som polisen tar upp i de här förhören som visar på att det gjorde du nog inte.
Nej, att det var väldigt planerat.
Ja, de här videorna som han har spelat in, såklart, där han pratar om det här. Han säger också i förhör, i ett annat förhör, att han har planerat det här sedan flera dagar tillbaks. Och sen så såklart att ta med sig den här utrustningen till skolan, att gå en hel dag med en yxa och kniv och en hammare hade han med sig, som han visserligen aldrig använde, men han hade med sig en hel dag i skolan i sin ryggsäck. Och sen så även när han gick in på toaletten och tog på sig sin lilla mundering och så, och maskering, så hade han ju också ett par hörselkåpor på sig för att stänga ut ljud, distraktioner och så. Och det tänker ju inte någon på som agerar impulsivt.
Nej, precis. Alltså,
att ta med sig på
hörlurar. Nej. Han förklarar ju ganska mycket exakt varför han hade den här delen av utrustningen med sig också. Så att det skulle vara impulsivt, nej, det tror jag inte.
Nej.
Fall of offer, möjligt ja. Och det säger han ju själv också, att det hade lika väl kunnat vara någon annan.
Han säger ju också att han har möjligheten att ångra sig flera gånger, att han tänker på det, att jag kanske skulle dra mig ur det här. Men då backar han. Det är som att en sida av honom säger att nej, du har inte alls möjligheten att backa ur, för du har redan gått omkring med den här yxan och den här kniven, du har redan begått brott mot knivlagen. Nu är det lika bra att köra.
Ja, precis, han säger ju det som någon slags motiv ganska mycket, att, eller så, motiv till varför han faktiskt utförde det. Alltså, ja, men jag har redan utfört ett brott.
Jag har redan klivit över en spärr liksom. Ja. Och så. Ja.
Sen samtidigt är det också så, ja, visst har du gjort det, du har gått mot brott mot skrivlagen, men vem fan skulle få reda på det om du bara hade gått hem med dina grejer igen?
Ja, precis. Det är ju också så, det är så svårt med Adam, för att det är väldigt tydligt att han vet rätt från fel.
Ja, jo, ja.
Han har en moralisk kompass som är någorlunda korrekt kalibrerad. Han vet om att det han har gjort är fel och orättvist, och liksom inte att hans offer förtjänade det här på något sätt. Och det säger han ju i förhören också, men han gjorde det ändå. Och han har ju liksom fått den här idén bara att han ska göra det här.
Och det är det som är så himla konstigt. Vi får ju se vad den här rättspsykiatriska undersökningen leder till. Det har gjorts en tidigt som innan det här väcktes, eller det här gick till åtal och har varit i rättegång. Det man gör nu efter rättegången är ju att man gör en extra sån rättspsykiatrisk undersökning för att se vad man faktiskt kan döma Adam till.
Ja.
Och den ska ju bli intressant och kolla igenom, för det släpps ju också när det kommer en dom.
Det blir till uppföljningsavsnittet sen.
Ja.
Man ska säga det också, när vi gått igenom egentligen hela händelsen här och så, men någonting som är värt att nämna sig är att offrens anhöriga förhörs, och jag läste framförallt förhöret med Evas make. Och det var ju så sorgligt att läsa, för det var inte sant. Han sa att han kände sig amputerad.
Yeah.
Så att vardagen fungerade, men han sa att det är klart att man saknar sina ben.
Ja, eller precis. Så att, alltså, ja, det är så jävla hemskt att läsa igenom förhören med de anhöriga. Det är riktigt... riktigt, riktigt sorgligt.
De berättar ju liksom om hur de här människorna i 50-årsåldern, deras makar är ju också där, kanske till och med ett par år äldre. De berättar hur de har börjat se till liksom efter den här grejen med att ha barn och liksom det här livspusslet, och nu skulle det liksom bara bli dags att njuta lite tillsammans och så helt plötsligt så vänds allting upp och ner, hela tillvaron bara vänds ut och in, och de slungas ner i det här mörka hålet som de inte vet hur de ska kunna ta sig upp ifrån.
Nej, precis. Och det är ju makar som har förlorat sina fruar, barn som har förlorat sina mödrar.
Mm, syskon, yeah, som har förlorat sin syster. Mycket sånt som man får lära sig där, och det kommer ju åt en.
Man blir väldigt upprörd när man läser det, ju såklart, men samtidigt så är det också så att när jag läser det så ser jag också en sån fin styrka som det kan vara bland familjer när de börjar prata om liksom, hur har ni i familjen löst det här tillsammans, typ, och så också.
Mm.
Och vilken jävla styrka det kan finnas i det, i all den här sorgen liksom.
Mm. Visst är det så. Ja, vad tror du nu då? Rättegången pågår för fullt. Vad kan Adam dömas till? Om vi börjar så här, tror du att han kommer bedömas frisk nog att dömas till fängelse?
Det är så jävla svårt. Alltså,
på ett sätt vill man ju instinktivt säga att ingen människa är frisk om man går in på en skola och hugger ihjäl 2 lärare. Så, period. Så enkelt är det med det.
Precis.
Men så funkar inte riktigt så här frisk i lagens mening.
Nej, och jag tror att undersökningen kommer nog visa på det som många har trott, att han har någon slags av NPF.
Alltså, NPF?
NPF, ja, precis.
Står för?
Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
Mm.
Och där ingår ju ADHD, autism och så vidare.
Mm.
Men sen frågan är om det är tillräckligt för att det ska bedömas att han har varit psykiskt sjuk när han har gjort det här. Det vet jag inte. Alltså, så mycket som han kan berätta, och så mycket alltså klart och tydligt att han har varit helt tydlig i huvudet hela tiden.
Ja, exakt. Så närvarande som han har varit både innan, under och efter dådet. Så
tyder ju på att han inte har gjort det i något psykotiskt tillstånd i alla fall.
Nej, så jag tror ju att han bedöms frisk nog att dömas till fängelse och att han får livstid.
Ja, det får han ju. Det är 2 brutala mord.
Det här sker ju också efter att den här lagändringen har trätt i kraft nu om att är man vuxen. Tidigare så var det så att man dömde inte ut några livstidsstraff till någon som under 21.
Mm.
Men nu kan man göra det. Och Adam var 18 år i tiden för...
Han skulle precis ta studenten.
Ja. 2 senare.
Ja. Det fick han ju inte göra nu.
Nej. Så ja, jag tror på en livstidsdom. Och det vore väl också... inte unikt, men ganska unikt. Så pass ung person. Döms för det. Men ja, ska den lagändringen ändras till något, så tycker jag att det är sådana här dåd och gärningsmän. Det var allt som vi hade att berätta om skolattacken vid Malmö Latin. Vi vill jättegärna tacka alla lyssnare för att ni har haft tålamod och vänta på oss.
Ja, och vi vill också tacka alla nya lyssnare faktiskt, för att under sommaren har det faktiskt tillkommit en del lyssnare. När man kollar på våra såna här sammanställningar av hur många som har spelats och sånt, så ser man ju att det hela tiden tillkommer nya lyssnare som lyssnar på den för första gången. Så ni är också väldigt välkomna. Och också kul att många har lyssnat på avsnitt som de kanske har lyssnat på tidigare nu under sommaren ändå. Så de har blivit lite... Alltså gamla avsnitt har ju spelats kontinuerligt. Så det är kul.
Det är väldigt roligt att andra ser ett värde i den ansträngning som vi lägger ner på det här. Det tar mycket tid, absolut. Och det bara det är belöning nog, tycker jag. Det är jätteroligt att få göra det för er alla lyssnare. Så vi skulle vilja säga tack igen för att ni har lyssnat. Det här var Förundersökningspodden med Dag och Aki.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.